Frälsningen är ett centralt begrepp inom kristendomen. Men vad handlar det om? Och hur går det till? Fräls oss ifrån ondo, löd den äldre översättningen av vår fader. Och jag tänker att det säger rätt mycket om vad det faktiskt handlar om. Det finns något ont som vi behöver bli räddade ifrån. Och vi kan inte rädda oss själva, utan vi behöver hjälp utifrån. Frälsarkransen eller livbojen är ju ett tydligt sådant exempel. Trillar jag i vattnet och inte kan simma, så behöver jag hjälp. Det jag kan göra, det är att ropa ut min nöd. Men det krävs någon annan för att räddning ska ske. Någon som kastar ut den där frälsarkransen. Någon som ger livet åter. Vi fick tidigare lyssna till när Josef förlåter sina bröder. Det är en fantastisk historia, tycker jag. Hur Josef gång efter annan drabbas av elände. Han favoriseras av sina föräldrar, vilket gör att bröderna blir avundsjuka. De hånar honom, kastar honom i en brunn och säljer honom som slav. Som slav blir han oskyldigt dömd och kastas i fängelse. Folk lovar att hjälpa honom, men glömmer honom istället. Men till sist får han upprättelse och blir faraos närmaste man. Aldrig under den här resan så tappar han tron på en god Gud. Det är ju så vi önskar att det vore. Att man hela tiden har den här gode guden med sig. Men det är sällan så. Det behövs inte mycket motgång för att jag ska börja fundera på varför jag, just jag, ska drabbas så hårt av allt elände. Jag tror aldrig att jag hört den här berättelsen om Josef och hans bröder ur brödernas perspektiv. Hur de ondgjorde sig på sin yngre bror så mycket att de till sist slet av honom manteln och sålde honom som slav. Hur de gick till sin far och berättade sin hopdiktade historia om hur Josef blivit dödad av vilddjur. Och så visar de fram den här blodiga manteln. Och hur de sedan i många år fick leva med lögnen gentemot sin far. Och oron över brodern och skulden över sitt agerande. Jag gissar att de många gånger ångrat sitt beteende. Och önskat en lösning. Jag har mycket lättare att identifiera mig med bröderna än med Josef. Men nu möts de igen. Och Josef ger sig till känna. Utan minsta bitterhet gentemot bröderna. Och där har vi frälsningen. Det är svårt att ta till sig det som Josef gör. Men vilken lättnad det måste vara för bröderna. Det skadade är åter helt. Deras bror lever. Fader Jakob har fått sin son åter. Det finns en lösning på den hungersnöd som har varit och pågår. Och nu lever de där i Egypten tillsammans. Josef har säkert i sin godhet glömt allt gammalt groll och bara är glad att återse sin familj. Men hur är det för bröderna? Kan de lämna det som har hänt bakom sig? Är de frälsta? Ja, utifrån Josefs perspektiv. Men vågar de själva lita på en evig frälsning? Det verkar ju för bra för att vara sant. Det måste väl komma ett bakslag snart, eller? Är du frälst? Är jag frälst? Ja, utifrån vår frälsares perspektiv så är vi ju det. Johannes 3:16 och den 17:e versen säger så här: Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Men likt Josefs bröder tänker jag att det här är ju för bra för att vara sant. Och ändå är det det. Dagens evangelietext ger oss också lite att fundera på. Texten är hämtad från Matteus evangeliets 23 kapitel, från vers 37 till och med det 24 kapitlet och vers 2. Och sammanhanget är Jesus sista vecka. Han har ridit in i Jerusalem. Han har drivit ut månglarna i templet och förbannat fikonträdet. Och nu har han gått hårt åt de skriftlärda och fariseerna. Och när vi kommer in i texten så hör jag en uppgiven Jesus. Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dagen då ni säger: Välsignade han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem: Se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt kommer att brytas ner. Jerusalem, Jerusalem. I en kommentar av P.P. Waldenström som jag läste så säger han att detta dubbla upprepande kan jämföras med kung Davids sorgsna utrop över sin sons död i andra Samuelsboken 18:33. Där står det så här: Då blev kungen häftigt upprörd. Han gick upp i kammaren ovanför porten och han grät och han ropade: Absalom, min son, Absalom, min son, om jag ändå hade fått dö istället för dig. Absalom, min son, om jag ändå hade fått dö istället för dig. Tidigare så har Jesus försökt att ställa saker till rätta. Men det kan vara här han på något sätt inser att det finns bara en väg att gå. Att ge sitt liv till lösen för många. Och Jesus använder bilden om hönan och sig själv. Hönan som samlar kycklingarna under sina vingar. Det naturliga för kycklingarna, det är ju att söka skydd hos hönan när faran hotar. Men någonting har gått snett. För som han säger, men ni vill inte. Så många gånger har frälsningen erbjudits folket, men de ville inte. Det är Jesu möjlighet att erbjuda frälsningen. Men det är vår uppgift att ta emot den och att leva i den. Israels folk hade svårt med detta. Paulus hade svårt med detta. Vi har svårt med detta. Adam och Eva hade svårt med detta. Det var där det började. Ormen lurade dem in i att välja vägen bort från Gud. Och när Jesus nu kommer och erbjuder frälsningen så är det inte mina dumheter han räddar mig ifrån. Det är större än så. Hans död på korset bryter ondskans makt på jorden en gång för alla. Förhänget i templet rämnar och vägen till Gud står öppen. Vill vi ta emot räddningen så finns den där. Jag kommer tyvärr fortsätta göra dumheter. Det kommer bra dagar, det kommer dåliga dagar. Men i slutändan så kommer det bli bra. Även de som inte nu vill kommer en dag utbrista. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Läser vi texten. Och till dess så får vi leva i den grund som frälsningen ger. Det är skillnad på att leva utifrån en grund som säger mig att jag är älskad. Att jag är förlåten. Att jag är skapad så här för att någon vill ha mig så här. Än att leva från en grund som säger det motsatta. Jag tror att bilden av hönsmamman är lika aktuell för oss idag som den var då Jesus sa det. Jesus vill att vi kommer till honom när vi känner oro. Han vill visa på goda möjligheter till växt. Han vill pusha oss att ta nya steg i livet så att vi kan växa till, mogna och ta oss an egna kycklingar. Det är att leva i frälsningen. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaden. Då sa han till dem, se på allt detta. Sannoliken, här kommer inte att lämna sten på sten. Allt ska brytas ner. Oroliga över vad Jesus tidigare hade sagt så ville lärjungarna visa på allt det vackra som fanns i tempelbyggnaderna. Men det spelar ingen roll, säger Jesus. Finns det ingen tro i det så kommer det inte bestå. Och jag tänker att det inte enbart gällde templet där och då utan också oss här idag. Om våra barn och ungdomar inte hittar en tro i den verksamhet vi erbjuder så stannar de inte kvar. Det har vi mängder av erfarenhet på. Om besökare i våra gudstjänster inte ser att vi tar tron på allvar och att det påverkar våra liv så finns det godare kaffe på annat håll. Vi behöver våga rannsaka oss själva och titta på våra verksamheter. Är det bara en vacker yta eller ett innehåll som ger en substans som förändrar livet. Jag säger inte att det inte gör det. Men skulle det vara så, så är det bättre att beskära det nu än tills det själv dör. Frälsning är att gå från död till liv. Frälsning är att ta emot den erbjudna hjälpen. Frälsning är att ta emot Jesus i sitt hjärta och varje dag låta honom forma mitt liv. Vi ber. Herre Jesus Kristus, tack för att du kom till vår jord, gav oss ett hopp och gav oss ditt liv. Hjälp oss att sprida detta hopp vidare. Hjälp oss att visa på att det finns en räddning för vår värld, om vi bara vill. Ske din vilja i våra liv. Amen.